Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia, Britannia.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 89. Vi har nu spelat 4 game weeks och vi går in i säsongens första landslagsuppehåll. Men podden kommer som vanligt. Vi spelar in idag tisdag den 6 oktober och agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi ska gå igenom den senaste game weeken här, game week 4, som då kommer här innan landslagsuppehållet. Vi går vidare med en veckans diskussion och varför inte fokusera på transferfönster som stängde under gårdagen då det hände en hel del. Vi ska se hur det här påverkar de olika lagen ur ett fantasyperspektiv. Och vad, det kan vara nyförvärv som kan vara intressanta, men kanske även hur det påverkar befintlig trupp. Poddlaget, vi ska gå igenom det och vi kommer stanna till här lite längre än vanligt då wildcard nu är aktivt. Så vi ska gå igenom lite wildcard-tankar som vi har och vad vi sitter med för lag just nu. Jag vet att det är väldigt vanligt att dra wildcard här i landslagsuppehållen, så att vi är nog inte ensamma om det. Så vi ska dela med våra tankar och synpunkter kring de här frågorna och avslutar med era lyssnarfrågor. Ett stort tack till våra samarbetspartners i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tack för att vi har så fina priser i våra poddligor. I betalligan så är det precis klart hur prisbordet kommer se ut med de olika månadspriserna. Vi har bland annat en aktiv oktober månadspris där det lag som vinner, tar in mest poäng, vinner en resa för sig och en kompis till Glasgow för att se Celtic. Och det är en resa jag gärna skulle göra, så det är härligt. Ni som inte har gått med i vår gratisliga och poddligan, se till att göra det. Vi kommer stänga den för att gå med och efterregistrering här inför inför Game Week 5, alltså efter landslagsuppehållet. Men just nu går det att gå med. Gå in på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden, för att hitta ligakoder om ni inte redan har gjort det. Vi ska hoppa in i den här laggenomgången då det finns massa saker att gå igenom. Och även den här veckan har vi uppseendeväckande resultat. Kristoffer, jag tänkte du kan få börja med Leicester-West Ham. Leicester vann ju Game Week 3 där mot City, tog en rejäl skalp. Men här får man se sig besegrad på hemmaplan med 3-0.
Ja, man gick på pumpen riktigt ordentligt, ska jag väl säga. Och man saknade Pratt framförallt, som har gjort det bra i säsongsinledningen och legat rätt i position. Och det utnyttjade framförallt då Cresswell, som gör det väldigt bra som vänsterback och kommer av plan med 2 assist, vilket han inte har gjort på 36 försök de senaste, sina senaste 36 matcher. Intressant fakta. Sen är det ett ytterligare rekord som slås om vi ska prata om matcher och mål framöver sen. Men ett rekord är att Antonio går upp i ensam ledning på flest antal nickmål i Premier Leagues historia. 18 stycken. Och Jag tycker att man ska fortsatt hålla kvar vid sina Leicester-spelare. De gör det bra, men här får man ingen utdelning. Man har ett riktigt fint schema. Vardy är intressant. Justin till en billig peng, men även Kastani som högerback. Snart är Madison tillbaks och då får vi se en annan matchbild, tror jag. I West Ham så tycker jag att man har lite svårt med defensiven fortsatt. Men jag tycker att man ska gå på Antonio som har visat fin form på slutet här och hålla sig till det. Det var lite kort om den matchen. Jag tror att ni har mycket mer att prata om i framöver, så jag lämnar över ordet till er där.
Ja, absolut. Jag tänkte bara skjuta in där på West Ham. Jag tycker att de ser jätteintressant ut. De har haft ett extremt tufft spelschema och det fortsätter ju. De har ju Tottenham borta, City hemma, Liverpool borta innan det sen vänder. Och sen ser ju spelschemat jättebra ut eftersom de har mött typ alla lagen. Antonio, ja, som du nämner, tycker jag är jätteintressant. Han har ju dessutom sjunkit i pris och kostar bara 6,3 nu. Han har sett superbra ut. En annan spelare som också sjunker i pris, som jag gillar jättemycket, det är Zuzek. Han kostar nu 4,9. Båda de här spelarna är egentligen spelare som jag tycker man kan kika mot redan nu. Eftersom att ja, men vi kommer komma till hur Liverpool och City har sett ut exempelvis. Och jag kan absolut se att West Ham kan ställa till det för dem. Och att både Antonio och Zuzek kan ta poäng. Så att, det behöver inte vara fel att ta in redan nu. Men...
Corona har ju också varit positivt för West Ham, om man ser till att Moyes har hamnat i sjukstuga. Nu ska man inte önska att någon får corona, men det har ju visat sig vara en framgångsfaktor då de har två raka segrar. Och Irvin har ju gjort det riktigt bra.
Yes. Ja, de ska ju möta Liverpool där. Stefan, ta oss igenom Villa Liverpool. 7-2 alltså.
Ja, nej, precis. Liverpools försvar är väl inte riktigt i toppform. 7-2 är ju lite för stora siffror. Om man kollar på expected goals så var det istället 2,7 mot 1,8 i den här matchen. Men liksom det man ska ta med sig tycker jag är att... ja, men för jag tycker vi har sett det i flera omgångar, Liverpool. De står ju extremt högt upp med backlinjen och... då är det väldigt känsligt. Då får man inte tappa liksom spelare på mitten, vilket man gjorde. Man tappade Barkley flera gånger som fick komma rättvänd och det blev ganska lätt för Villa att få farliga omställningar här och bara slå bakom Liverpools backlinje. Och det är lite samma tendens såg vi inte lika ofta mot Arsenal, men det fanns lägen där Arsenal också hittade genom att komma rättvänd på mittfält och hitta Lacazette som bara sprang igenom backlinjen. Så att där har de ett problem som de måste lösa, Liverpool. Och det är väl liksom en av de stora frågorna här. För vi vet ju vad framförallt deras ytterbackar kan göra offensivt. Men om inte nollorna kommer så blir det ju lätt att man har investerat väldigt mycket pengar i de backarna och får göra andra uppoffringar i övriga laget. Så där jag skulle vilja säga att det är liksom så här lite frågetecken kring Liverpools försvar. Offensivt sett så ser Salah fortsatt fin ut. Och jag tror liksom när Mané är borta, vilket han kanske inte kommer vara så mycket längre till. Han har ju corona, men borde kunna vara tillbaka efter landslagsuppehållet. Men utan honom på plan, då blir det ju att man enbart söker Salah i avslutslägen. Och det är såklart att han får lite fler chanser då, som kanske hade varit spridda på de två annars. Ska vi prata om Villa så finns det ju mycket att säga. De har ju visat upp i två gånger i rad att de har bra försvarsspel. Två nollor. Försvarsspelet mot Liverpool var väl helt okej också. Det är svårt att stänga ner ett så pass bra lag som Liverpool, men Villa gör det okej. Släpper in två mål, men jag tycker fortsatt att deras försvarsspel är intressanta. Både Martinez i kassen och Konsa som mittback för en billig peng. Men i den här matchen så visade de ju upp sina offensiva kvaliteter också. Och den sista värvningen i Barkley verkar ju bli ett riktigt lyft på offensivt. Han och McGinn gör det riktigt bra, skapar farliga omställningar och framförallt så är det ju Grealish man hittar, och han hittar i sin tur både målet och ett gäng framspelningar. Kommer undan i den här matchen med 2 mål och 3 assist. Och Watkins på topp gör hattrick och 1 assist. Jag tycker att Aston Villa har värvat väldigt smart i det här fönstret. Jag tror att de kommer bli mycket bättre än i fjol. Säger inte att de kommer bli ett topplag, men som sagt, det finns värde rakt över det här laget. Watkins finns ju för 5,9, Grealish 7, Barkley 5,9. Och det ska väl tilläggas också att vi vet inte vem som är straffskytt i Villa. I fjol så var det spelare som var straffskyttar som inte är med i startelvan längre. Så om man kollar på det viset så är Grealish första val. Men man har ju värvat in både Watkins och Barkley som skulle kunna vara potentiella straffskyttar också. Yes, det var väl det om den matchen. Väldigt uppseendeväckande resultat, men mycket intressant i framförallt Villa då, att ta med sig framöver.
Ja, jag gillar ju Villa väldigt mycket. De spelade ju inte i Game Week 1. Alltså de har bara haft 3 matcher, men det är 3 raka vinster av 3 möjliga. Jag tycker dessutom, om man kollar spelschemat, så ser det faktiskt riktigt bra ut i stort sett hela vägen fram till nyår. De möter Leicester här i Game Week 5, och det tycker jag Villa har goda chanser att göra resultat. Ser också väldigt stabilt ut defensivt, och en ny fin målvakt som du är inne på där. Så Villa är ett lag som jag faktiskt kikar en hel del mot som bra värde i. Min första match som jag ska gå igenom, den tänker jag bara ta först för att jag vill riva av den. Det är United Spurs 1-6. Och det var ju en speciell söndag där när United åker på den torsken, och sen ska Liverpool ändå bräcka lite senare på kvällen. Men om vi börjar med Spurs, ja, alltså det är ju en helt galen match som står 2-1 till Spurs efter 7 minuter, och där United då har fått straff efter bara 30 sekunder. Martial, ja, han blev utvisad efter 28 minuter och då rasade det fullständigt för United. Son, han kommer till start efter Mourinhos mind games, står för 2+1 och är väldigt bra. Och jag frågar mig själv lite hur många transfers vi kommer ha på Son innan säsongen är slut. Man ser många lag som har bytt in och ut Son till höger och vänster, och det är fullt förståeligt att det är många som bytt ut Son inför den här omgången. Men det är nog väldigt många som ångrar sig där och nu blickar mot att ta in honom nästan direkt. Så att, det måste vara den spelare som har haft mest transfers både in och ut här, om man lägger ihop det. Doherty, han får inleda på bänken, och jag tror vi kommer få se lite rotation här. Jag skulle inte sitta kvar med Doherty. Det är mycket pengar uppbundet. Aurier ryktades ju bort mycket i början här utav säsongen, men han blir kvar. Och dessutom i den här matchen när han spelar så gör han det riktigt bra. 1+1 blir det i matchen. Jag såg någon som höll på liksom analyserade i communityt kring att man spelar Aurier för att Reguilón har kommit in på andra kanten. Reguilón är så offensiv, då vill man inte ha både Doherty och Reguilón inne. Fast jag köper inte alls det, för jag tycker att Aurier är minst lika offensiv han. Men jag tror att det kommer bli rotation och att Doherty och Aurier kommer få turas om lite om speltiden där på högerkanten. Ali, han får komma in lite halvt in i värmen igen. Fick ett inhopp i den här matchen. Tidigare har han varit helt utanför truppen. Jag tror att han kommer ta sig tillbaka. Han är ju kvar i Spurs trupp och han kommer förmodligen få en del chanser där framåt. I och för sig så gör Ndombele det riktigt bra på hans position i den här matchen. Spurs, ja, de har West Ham hemma, Burnley borta, Brighton hemma, West Bromwich borta efter landslagsuppehållet, innan ett nytt landslagsuppehåll väntar efter Game Week 8. Ja, jag förstår att man kollar mot Spurs, och det är ju Son och Kane som sticker ut. För mig så tycker jag att det finns så mycket intressanta forwards som är mycket billigare än vad Kane är. Så jag kikar nog mer mot Son där. Och en intressant sak att kolla på är att Son och Kane tillsammans har skrapat ihop 89 fantasypoäng på de här 4 gameweeksen den här säsongen. Och för att sätta det i lite perspektiv så har hela Uniteds trupp 72 poäng. I och för sig på 3 game weeks, men jag tycker ändå att det säger en hel del. Om vi då ska prata United, vi måste väl göra det. Den här matchen var i och för sig den första då jag såg lite offensiva tendenser som jag gillade. Det vill säga fram till minut 28 då United blir en man mindre. Och därefter är det ganska svårt att bedöma Uniteds anfallsspel, tycker jag. Defensivt däremot, ja, där finns det mycket att säga. Både innan och efter utvisningen så är det fullständig hundskåd i försvaret. Lindelöf, ja, han är bänkad, det tror jag i och för sig bara han är glad över. Och han borde kunna vara tillbaka illa kvickt efter de insatserna vi får se från egentligen hela den bedrövliga backlinjen. Jag tycker Shaw gör det riktigt svagt, Maguire vet jag inte vad han sysslar med, Bailly. Nej, det är fullständigt kaos i försvaret. Och det är inte bara backlinjens fel, men det här är helt bedrövligt. Bruno Fernandes, ja, men det är som jag sagt tidigare, det är den enda man lugnt sitter kvar med om man har honom i laget. Då han fortsatt kommer att ta poäng oavsett hur laget ser ut i övrigt. När de offensiva tendenserna fortsätter så är Greenwood eventuellt ett namn att övervaka nu när transferfönstret ändå har stängt och ingen större ytterkonkurrens har dykt upp. Oavsett vad jag har väntat med, oavsett så hade jag väntat med honom och övriga United-spelare ett tag till och plocka in i mitt lag. Hade jag haft Fernandes hade jag suttit kvar, men jag hade inte tagit in någon. Ja, vänsterbacken Telly som kommer från Porto, han får vi prata mer om lite senare i avsnittet när vi går igenom transferfönstret först efter laggenomgången. Men Stefan, jag tänkte bolla in dig, för jag vet att du har en vän som har gjort den här sonhoppningen fram och tillbaka några gånger. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, precis. Han bytte ut han till en United-spelare i Game Week 2 när Son då gjorde 4 baljor. Tog in han i Game Week 3 men blev ju såklart orolig över de här skadenyheterna och tog ut han till den här Game Weeken. Så att, det är ju maximal oflytt. Jag har ju bara bytt ut han en gång när han har plockat massor med poäng. Så att, nej, hårt läge.
Ja, det är lätt att komma in i snegunga där. Kristoffer, en match som är lite mer målsnål och kanske inte lika uppseendeväckande är det att Wolves tar en 1-0-vinst mot Fulham.
Ja, som sagt, ingen uppseendeväckande match överhuvudtaget. Det var ganska långsamt spel från båda lagen. Jag han liksom uppfattade inte några roliga tendenser alls. Wolverhampton har fortfarande ett väldigt bra schema. Man ska inte lämna dem än. Låt dem sitta kvar med dem. Jimenez är alltid farlig i boxen. Och hans mål kommer. Har man Podence eller Sai som är de stora spelarna nu, så går man ju... kanske inte har alla kvar. Men, för det har sett lite svagt ut på slutet. Och jag tycker att vi ska vänta och se om man vill byta in några fler. Neto gör mål, men han kommer väl att vi kommer se lite rullians mellan han och Podence Traoré framöver. Fulham tar fortsatt svårt, och Scott Parker har inga trevliga procent sett till vinster. Han ligger nu på 79% i förluster inledningsvis, och han har det tungt som fanbärare för detta Fulham som är svagt. Den enda positiva inblicken i det laget är ju Areola som stod för många kvalificerade räddningar, och ska man titta på något i det laget så är det honom, även om det är ett mörker tycker jag. Så håll dig borta från Fulham.
Ja, mycket skott kommer man väl få på sig i alla fall med det där försvaret. Det gjordes ju en del ny förvärv, men det ska vi också som sagt gå igenom lite längre fram. Stefan, Leeds City, där har vi 1-1.
Ja, precis. Så det var faktiskt i underkant. Leeds, kollar man på expected goals så mäktade Leeds med 2,4 mot Citys 1,2. Och det var väl lite samma tendens som i matchen mot Wolverhampton, där City kommer ut väldigt starkt, men Leeds, som är, vi vet, är ett väldigt vältränat lag och spelar med högt tempo matcherna igenom i 90 minuter, tar över den här matchen i andra halvlek och är närmast segern. Ska vi prata lite City först ändå, så tror jag att det är lite samma situation som, eller så här, jag tror fortfarande att de lider av sviterna och har haft en kortare försäsong än många andra lag, och man värvade in nya mittbacken Diaz som gick rakt in i startelvan. Det tror jag kommer bli bra på sikt, men liksom nu får de ta det här landslagsuppehållet och visa att de kan komma tillbaka starkare på andra sidan. Jag skriver inte av någon därifrån än, utan jag tror att det är Arsenal som kommer få smaka av det här när vi kommer tillbaka här i Game Week 5. Om vi kollar spelschemat för City, så ser det ganska tufft ut på pappret. Men man ska komma ihåg att det är precis i sådana matcher som Kevin De Bruyne brukar trivas i. Så håll kvar honom, tror jag är ett bra val här, och om man har gått på Sterling istället, så är egentligen rådet samma sak. Håll kvar i honom också, han kommer gynnas av att Jesus eller Aguero kommer tillbaka i spel, tror jag, och när han får spela mer på sin vanliga position. Leeds då, ja, men de fortsätter imponera, kanske framförallt offensivt, men jag tycker det är lite oklart vem man ska gå på offensivt. Liksom, vi ser att mittfältet fortfarande är en gåta. Jag tror att det kommer vara så lite att de kommer dela på poängen över säsongen. Och att det kommer troligtvis roteras en hel del därmed, alltså vilka som spelar match efter match. Bamford har ju tagit massa poäng här inledningsvis, men jag är inte helt övertygad om att han är bästa valet. Vi har inte sett Rodrigo från starten, eller i alla fall inte spelat 90 minuter. Och han är en rekordvärvning för Leeds som jag tror kommer vara en startspelare. Och i den här matchen är han bra. Han gör mål och kommer iväg med 9 pinnar, tror jag. Så ja, jag hade avvaktat lite till och liksom fortsatt analysera Leeds offensiv så att man får rätt spelare därifrån och inte går på någon som man inte vill ha sen. Däremot så tycker jag att man kan säga tillräckligt mycket om ytterbackarna i Dallas och Ayling, som ser fina ut offensivt för 4,5. Och i en säsong nu som där det verkar bli väldigt få nollor, så tror jag absolut att de kan vara alternativ då både Dallas och Ayling kommer till lägen. Jag tror att jag håller Dallas lite högre då han kommer in i boxen med många av sina avslut, medan Ayling medtar ta långskott, men om man vill ha någon som är absolut säker på sin plats, så går nog Ayling lite före Dallas då han är lagkapten. Men som sagt, Leeds när de möter sämre lag borde kunna ha möjlighet att hålla nollan när de har anpassat sig lite mer till Premier League-tempot, tror jag i alla fall.
Mm. Lite skadeuppdatering där på Manchester City tycker jag ändå kan vara bra att ta. Sergio Aguero ska nu vara tillbaka i träning. Sen så vet jag inte hur pass fullt han kör. Men det är ändå ett ganska långt landslagsuppehåll. Jag tror att vi kommer se Aguero tillbaka väldigt snart. Sterling blev ju däremot borttagen från Englands landslagstrupp på grund av någon hamstringkänning. Sådär. Men det lät inte heller som att det skulle vara någon större fara. Men han är inte på landslagssamling, så jag tror Pep är nöjd med det. Jag tror dock att Sterling är redo för spel efter landslagsuppehållet. Om det skulle hända något större med honom. Men jag tycker inte att man tar ut honom för det. Vi kommer få mer besked senare.
Nej, vi har ju sett sånt här tidigare också, att folk droppar av från landslagsuppehåll. Så att, visst, det kanske inte är träningsmatcher så, men jag vet inte hur liksom prioriterat Nations League är just nu. Det känns lite som träningsmatcher i alla fall.
Absolut, men det jag framförallt tar med mig är att Aguero är tillbaka i träning och kommit ut lite bilder från träningsanläggning. Han har ett leende på läpparna, vi vet alla vad han kan göra. Det blir intressant att se. Jag tror att det kan vara en rejäl boost för City att få tillbaka en spelare av hans kaliber. Jag tänkte gå vidare med Everton-Brighton, en match Everton vinner med 4-2, och vi börjar väl med serieledarna och laget med full pott efter 4 omgångar. Everton, I den här matchen så missar Alan och Gomes matchen, men det påverkar inte Everton nämnvärt, vilket är imponerande. Richarlison som drogs med en ankelskada kom till spel men tvingades av redan i minut 25 och in istället kom Iwobi. Det här är en match med en del skador, så även Coleman tvingades ut med en hamstring i matchen. Så för Everton kommer nog det här landslagsuppehållet ganska lägligt och kanske få samla krafter på de skadade spelarna. Den spelare som verkade gynnas mest av de här omformuleringarna i laget var nog ändå Doucouré, som kom med fint flera gånger i offensiven från sin mittfältsplats. Så han, framförallt där när Richarlison togs ut och Iwobi kom in, så tyckte jag att det gynnade Doucouré en hel del. James Rodriguez, ja men det är en spelare vi måste prata om. Det var en spelare som jag på riktigt övervägde att skeppa iväg efter den här gameweeken. Då det känns lite som att han står för de här hockeyassisterna. Han gör jättebra insatser, han gör alla spelare runt sig väldigt mycket bättre. Men blir det nog poäng? Ja, nu ser jag en 2+1 på Brighton. Och blir ju svår att skeppa iväg. Men jag är ändå inte helt övertygad än om att James är den fantasy poängspelare som man vill, eller om man ska gå på de som utnyttjar hans fina spel. Det är lite för tidigt att säga tycker jag, men man kan ändå se en tendens. Det är hemma på Goodison som James har levererat poäng hittills. Det är 12+18 poäng, medan bortamatcherna har gett 3+2 poäng. Som sagt, alldeles för lite urval för att kunna säga något att det är på Goodison poängen kommer att komma. Men jag följer i alla fall det, för att vi har sett sånt här tidigare, att det är vissa spelare som levererar mycket bättre på hemma alternativt bortaplan. Calvert-Lewin, ja, han kan inte sluta göra mål och har nu gjort mål i alla 4 ligamatcher hittills. Han är den forward som med god marginal ägs av flest managers med sina 46% också, och han ser ju väldigt bra ut och spelschemat ser fortsatt bra ut ett bra tag framåt. Brighton, ja, det var tredje förlusten på inledande 4 matcherna, så att det skiljer sig en hel del mot Everton. Men spelet tycker jag har sett bra ut, och vi kommer alla ihåg rånet från Game Week 3 då United på något omöjligt sätt fick med sig 3 poäng. Jag tycker flera Brighton-spelare erbjuder ett bra värde och kan mycket väl vara möjliga differential-val. Straffskytten Mopay gjorde mål i den här matchen och har snittat 8 fantasypoäng per gameweek de inledande 4 matcherna. Prisad 6,6 och ägs av under 5%. Trossard med ass i den här matchen snittar 5 poäng, prisas 6,0 på mittfältet och ägs av runt 2%. Så även han är ett bra alternativ att spela, och framförallt nu som vi ser att han får förtroendet från start i match efter match, något han inte fick förra säsongen. Tarik Lamptey då, ja men det är den spelare som ägs utav flest personer, kanske efter Ryan i kassen i och för sig, men Lamptey ägs av 10%. Han tas ut innan minut 60 på grund av en känning i en baksida, men enligt Potter så var det mest en försiktighetsåtgärd, så det ska inte behöva hålla honom borta speciellt mycket här, och jag tror att han bör vara tillbaka efter landslagsuppehållet. Det man dock ska vara beredd på även här, precis som i Sterling, så har han blivit borttagen från Englands U21-trupp. Men ja, jag drar inte för stora slutsatser utav det, utan jag tror man får invänta presskonferenser här. Det är ändå ett bra tag kvar tills vi går in i Game Week 5. Kristoffer, Southampton, West Bromwich, 2-0 Southampton.
Ja, och ett Southampton som har fått upp ånga nu efter att inledet lite svagt med 2 torsk, har nu vunnit 2 raka. Och nu ser vi det vi pratade om tidigt i podden här. Vad Walker Peters, hans offensiva kraft kommer till användning. Han får in många inlägg till Ings och Adams, som uppseendeväckande nog går av planen utan att göra mål. Utan de stod för målen gjordes av Gineppo och Romeo, väldigt ovana målskyttar. I alla fall Romeo, som behövde 43 Premier League-försök på sig för att göra mål. Och det var en riktig kanon han gjorde. Schemat ser okej ut. Man har Chelsea, Everton framöver. Men jag tror att man kan ställa till det för båda två. Everton är starka, Chelsea lika så. Men har haft det lite svagt i backlinjen det senaste Chelsea där. Så att sitter man med Ings, håll kvar honom. Har man Walker Peters, absolut. Han är prisvärd så man kan sätta honom på bänken om man känner att det blir för tufft. McCarthy ska ingenstans om han sitter i ett lag. För West Bromwich då, för att citera Slaven Bilic, vi är här för att lära, men det är ingen jäkla skola. Och de har startat riktigt svagt och jag tror man gör sig bäst i att hålla sig undan från Albion-spelare. Så den enda som möjligen kan vara något är väl Robinson, men han hade sin förra gameweek och jag tror inte att vi kommer se några sådana stora poängskörder från honom något mer under de närmsta gameweeken som ser tuffa ut. Så håll dig borta från dem.
Ja, jag har ju pratat West Brom lite tidigare och jag vill fortfarande hävda att jag tycker att Pereira på mittfältet ändå kan vara en intressant billig mittfältare att ha. Han kommer vara inblandad i det offensiva West Brom gör och ta alla fasta situationer. Så att han tycker jag eventuellt, det är inte så att man måste ta in honom på något sätt, men det är en spelare som jag förväntar mig kommer ta en del poäng när vi summerar säsongen.
Ja.
Stefan, Arsenal Sheffield United, Arsenal vinner 2-1.
Yes, i en väldigt chansfattig match ska väl sägas, och ja, men för Arsenals del, jag tycker inte riktigt att ja, men spelschemat är fortsatt tufft. Vi har inte sett någon riktig förbättring offensivt sett. Aubameyang som var så bra på försäsongen här, han har inte riktigt sett lika bra ut efteråt, så att jag håller mig framförallt borta offensivt. Defensivt så har det fortsatt blivit en förbättring under Arteta, och jag tror att man kan hålla en del nollor när man likt i de här matcherna. Till exempel så hade man ett expected goals conceded i den här matchen på 0,2, vilket en annan dag mycket väl hade kunnat lett till en nolla. Och då ska man väl lägga till att det som jag tycker sticker ut i den här matchen är ju Bellerin, som ryktades bort ett tag på försäsongen, blev kvar, och nu har liksom både han och Arteta att uttala sig om att det är först nu liksom han är tillbaka 100% fit efter sina skadeproblem förra säsongen. Och liksom fortsätter han prestera på den här nivån, så i det systemet som vi har spelat nu, 3-4-3, då är wingbacksen väldigt intressanta, och han är en spelare som gillar att ta sig in och slå inlägg och försöka hitta passningar in i straffområdet. Så han skulle kunna vara bra värde sen när spelschemat ser bättre ut för 5,0. I övrigt så är jag inte så intresserad av Arsenal. Det är den spelare som kan vara intressant om man etablerar sig ordentligt i startelvan, tycker jag, är Saka på mitten. Han är ju väldigt ung. Jag förväntar mig att han kommer fortsätta roteras i år, och därav blir intresset lägre. Men han har varit bra när han har spelat. I Sheffield så tycker jag, trots den här förlusten, att det finns intresse, och då framförallt i en spelare som inte spelade i den här matchen, i Ryan Brewster. Jag tror att han ska dras med och lindrigare skadeproblem just nu, men transfern blev ju klar bara en dag innan matchen, så att det kan också vara en förklaring till varför han inte spelade den här matchen. Men som sagt, rekordvärdning för Sheffield och kostar endast 4,5 i fantasy, så jag tycker att han möjliggör ett formationsbyte till 3-5-2 om han nu känner för det, eller om han gör det är väldigt bra i Sheffield, då kan man ju tänka sig att man spelar 3-4-3 med han som startande. Men som sagt, då måste Sheffield bevisa sig att de kan göra mer mål än vad man har sett hittills då. Vi har även svar lite på frågan i backlinjen då O'Connell gick sönder, ryktas om hela säsongen. Och där hade ju både Robinson och Amadou spelade då Egan var avstängd förra gameweeken. Men nu var Egan tillbaka och det var Robinson som fick chansen i trebackslinjen. Han kostar endast 4,4. så billigare än samtliga övriga Sheffield backar och kan vara en väg in i deras försvarsspel som vi vet kan göra det bra i matcher där de har chans att vinna på hemmaplan framförallt.
Ja, vi noterar väl att Sheffield gör det första målet för säsongen här i den här matchen. Och sen så, precis som du är inne på med Robinson, prisad 4,4 nu när han har sjunkit i pris. Jag tror Sheffield kommer vara målsnåla. Och letar man de här absolut billigaste backarna, du pratar om att Brewster möjliggör en 3-5-2 eller en 3-4-3. Det verkar i alla fall vara en trebackslinje som de allra flesta kommer att gå med. Och ska man ändå ha startande spelare så vill man ha billiga. Och det finns ganska få på 4,0-segmentet som jag tror på sikt kommer ha speltid. Jag vet att vi har Mitchell i Palace och så, men hans plats är också liksom lite på fisens mossen nu. Så att Robinson, det gillar jag som ett bänkalternativ, och när Sheffield har bra matcher så kan man ju till och med spela honom. Jag tänkte gå vidare med Chelsea Palace och jag vet inte vad du pratade om där, Kristoffer, att Chelsea har problem med försvarsspelet. Det hade de inte mot Palace i alla fall. Nu är ju målvakt på plats också. 4-0 blir den här matchen. Det var dock den tredje raka blanken för Timo Werner, och det är många som tappar förtroende för honom, och det har väl mycket att göra. Jag tycker det finns tendenser där. Men det finns ju så många billigare forwardsalternativ som levererar, och dessutom premium mittfältsalternativ som lockar. Så att till exempel att göra en Werner till en Brewster och sen så använda de pengarna till att ta in ett till premiumalternativ på mitten. Det är nog många som kikar på det. Jag har själv lämnat Werner, men vill samtidigt tro att vi om några omgångar kommer få se en hel del poäng från honom när exempelvis Pulisic och Ziyech har kommit tillbaka och upp i form. Med det sagt så är det svårt att argumentera och ha så mycket pengar uppbundna i Werner just nu. Däremot Ben Chilwell var nu åter tillbaka från skada, och på vilket sätt han var tillbaka. Detta blev till bekostnad av Reece James, som har varit ett populärt val. Han fick finna sig med en bänkplats. Chilwell tog sig till väldigt fina positioner flera gånger om och kom iväg med både mål och assist i den här matchen. Nu när Ziyech inte är tillgänglig tog Chilwell dessutom mycket fasta situationer, både i hörnor och frisparkar. Det tror jag i och för sig inte håller i sig när Ziyech är tillbaka, men just nu i alla fall. Mendy i kassen kan förhoppningsvis också fortsätta ge nollor till försvararna, och det är väl det som är mest intressant där. I denna match så hade Palace dock noll skott på mål, så då tror jag till och med att Kepa kunde ha hållit en nolla i och för sig. Två straffar för Jorginho fick vi se, men det var framförallt en väldigt stor diskussion kring vem som skulle få ta straffarna. Både Abraham och Werner hade väl gärna kunnat tänka sig att fylla på målkontot där, och jag tycker kanske att det är lite märkligt att inte man vill få igång Werners målproduktion och ge en straff när matchen är ändå avgjord. Men nej, det är Jorginho som ska slå straffarna uppenbarligen. Chelseas spelschema är bra, men jag skulle vilja att deras mittfält sätter sig först innan jag väljer vilken spelare jag går på. Jag tror inte att jag kommer vara en spelare som kommer gå på Werner, utan snarare när mittfältet sätter sig och börjar etablera sig så kommer valet stå mellan Ziyech, Havertz eller Pulisic. Det är i alla fall min gissning. Utöver mittfält så kikar jag mot Chilwell, och han tycker jag faktiskt man redan nu kan börja blicka mot och plocka in. Crystal Palace då? Ja, de ger bort två straffar och ett försvar med flera individuella misstag som jag tror Hodgson är riktigt besviken över. Det finns risk att en högt ägd spelare, 26% ägd då i Mitchell som jag var inne på, kan tappa sin startplats snart och Van Aanholt snart ska vara tillbaka. Han tar man inte in just nu tycker jag. Har man honom så kan han ju dock sitta kvar där, och även om han tappar sin plats så tycker jag att han kan sitta längst ut på kvisten eventuellt. Palace schema ser lockande ut framöver, och Zaha är väl den spelare jag tycker man i så fall ska kika mot. På sikt eventuellt även Batshuayi om han kommer i form där uppe på topp. Det var det jag hade att säga om Palace, och innan vi går in i transferdiskussionerna så, Kristoffer, kan du få avsluta med Newcastle Burnley 3-1 till Newcastle.
Newcastle som får ta sin första hemmaskalp på mycket länge. vilket också de har gjort upp, kämpat väl för de har gjort en väldigt bra inledning på säsongen, endast en förlust, och den fick vi se mot Potters Brighton i tidigt på säsongen. Annars så har man hela tävlingssäsongen i kupper och liknande gått vunnit, och ett kryss mot Tottenham visar att man är någonting på spåren. Callum Wilson gör det väldigt bra och gör två mål här. En från straffpunkten visar sig vara en väldigt bra värvning, då han är den första Newcastle-spelaren som gör mål i fyra raka matcher sedan 95 någon gång, om jag såg rätt. Och har ett okej schema, men behöver jobba lite mer för att de ska bli intressanta bakåt. Saint-Maximin kommer in igen och nu fick han göra mål. Och han kommer fortsätta leverera och vara jobbig för motståndarna. Men Callum Wilson är den jag kikar efter om jag ska välja någon i detta Newcastle. Burnley har å andra sidan startat säsongen riktigt uselt och gör sin sämsta säsong på 100 år. Sin sämsta säsongsinledning ska tilläggas. Och Pope, som vi såg vara högt ägg vid början av säsongen, har haft det tufft. Och jag ser ju fortfarande att han är en väldigt bra målvakt, och vågar man ha tålamod, det finns bättre alternativ i lägre prisklasser, så det är väl lax att skeppa honom nu, eller vad säger ni där borta på andra sidan?
Ja, men jag tycker det är lite taskigt mot Burnley. De har haft extrema skadebekymmer och fått spela med massa junisar i försvaret. Vi vet ju nu till exempel, så en spelare som Tarkowski har ju ryktats bort en hel del. Nu stannar han i Burnley, och när ordinarie mittbackspar i Tarkowski Mi spelar och sådär, så tror jag ändå att nollorna kan komma mer ofta, och det är otacksamt för att döma Pope efter den här inledningen med alla skador. Det är ju inte bara i backlinjen de har saknat spelare. Det börjar komma tillbaka, så att ja, jag tror att vi kommer få se ett bättre Burnley, men det är såklart det en väldigt jobbig inledning.
Det tror jag helt klart att de kommer men just nu så håller jag mig ifrån dem.
Ja, nej, jag hade ju inte plockat in massa Burnley-spelare just nu. Men nej, hade jag suttit med Pope, jag drar mig ju alltid för målvaktsbyten. Och nej, jag hade nog suttit kvar med honom om jag hade gått på det valt, om jag inte hade dragit ett wildcard i alla fall. Yes, men det var matchgenomgången. Som sagt, vi går över i veckans diskussion, och det är ju som sagt det här transferfönstret som har stängt. Vi ska dock säga att transferfönstret mellan Premier League-klubbar och Championship-klubbar fortfarande kan ske vissa övergångar, och faktiskt hela vägen fram till fredag den 16 oktober. Så att det är ett tag kvar, och det finns... Jag har ju såklart bäst koll på United, och fyra spelare som har ryktats till United därifrån under sommaren och fram tills nu är ju spelare som kanske även skulle kunna vara intressanta för andra Premier League-klubbar. Det är Todd Cantwell från Norwich, vi har Josh King och David Brooks från Bournemouth, och Ismail Assar i Watford. Framförallt Assar där tycker jag är alldeles för bra för att spela i Championship. Men när United försökte rycka lite i han här under gårdagen, så lät som att Watford förväntade sig en halv miljard för honom, och det fick United att backa ut direkt. Men vi får väl se vad som händer här framåt. Men det ska man ha med sig, att det kan fortfarande ske vissa sådana transfers. Annars tänkte jag här under diskussionen gå igenom lite lag för lag. Vi ska inte gå igenom alla värvningar som har gjorts, men kanske framförallt det som hände här på deadline day och i nära anslutning. Och tänkte vi kunde börja med ditt Arsenal där, Stefan. Till slut kommer ju Thomas Partey in. Han är dessutom prisad 5,0. Jag tycker att det är ett ganska lågt pris, och det är en extremt duktig spelare som Arsenal värvar från Atletico Madrid. Enligt mig en tydlig box-to-box-spelare och en tvåvägs mittfältare. Bra bollvinnare med fina fötter, men frågan är väl hur han används av Arteta. Du trodde väl att han skulle få en ganska defensiv roll ändå?
Ja, vi får se. Antingen så fortsätter vi spela 3-4-3 och då måste han ju göra mer såklart i ett tvåmannamittfält. I ett tremannamittfält så vet jag inte, det har ju liksom... Vi har ju Elneny som skulle kunna vara defensiv, men i övrigt så ser jag väl varken Xhaka eller Ceballos spela som defensiv mittfält, utan det blir nog Partey's roll. Samtidigt så gillar ju, vet jag att Arteta har en vision om att vara bollförande i högre utsträckning än vad vi har varit hittills. Framförallt när vi möter bättre lag, då har vi kontrat mest. Och det här är en spelare som kan hjälpa till och få ett mer possession-spel skulle jag säga. Kommer vara nyttig för Arsenal och framförallt i när vi bygger från backlinjen och bryta upp motståndarnas press och så. Så att jag är jättespänd att se honom på plan, men jag är inte helt säker på vad det kommer innebära rent taktiskt. Arteta känns som en spelare eller en manager som kommer variera en hel del, och Partey är ju en perfekt spelare att ha då när han kan spela olika roller i laget.
Ja, för mig är det en kanonvärvning för Arsenal. Jag är inte helt säker på att det är en kanonfantasy-tillgång. Vi får se som sagt hur han nyttjas, men det är en spelare som direkt förbättrar Arsenal avsevärt skulle jag säga, för det är dessutom den lagdel där jag kanske tycker att ni är svagast. Så att, bra värvning, inte helt säker ur fantasy-perspektiv, och det kanske jag ska säga generellt. Det är väl i stort sett ingen av de här värvningarna som har gjort som jag kollar på att plocka in direkt, utan jag vaktar och ser. Jag är en försiktig general, så att jag vill gärna se hur de anpassar sig i ny liga eller i ny klubb, om de går klubbar emellan. Jag tänkte gå vidare på United som jag då såklart följer lite extra. Mest intressant kanske är att Alex Telles kommer in, som jag har förstått att ska uttalas. Man lockas att säga Telles eftersom att det är dubbel elde. Man är ju portugis eller brasse. Prisad 5,5 och kollar man först på det så tror jag att det är många som kanske lockas. Men den här säsongen så har de bara spelat 3 matcher i Portugal. Han har gjort 2+2 där. Kollar man förra säsongen så gjorde han 11+8 i ligan över 31 ligamatcher. Och dessutom några fler mål och fler ass om man lägger till alla matcher. Men det man ska ha med sig är att i Porto så har han slagit straffar och han har slagit hörnorna. Så bryter man ner förra säsongen av de här 11 målen, då är 8 av de målen på straff. Av hans 8 assist så är 6 stycken sådana som har kommit från hörnor. Och jag tror i alla fall inte att han kommer sno straffarna för Bruno nu när han kommer in, eftersom att Fernandes har gjort det så bra i United, så det finns ingen anledning att byta där. Det är ingen spelare jag kollar mot och plocka in så här direkt, men vi får se vad som händer. Det man kan konstatera det är väl att Shaw kommer längre bort från startelvan. Alternativt om Solskjær väljer att gå över till en fembackslinje och Shaw får spela som en av de centrala, och då kanske Telles blir blir mer intressant och då använder sin wingbacksroll. Men som sagt, det återstår att se, och då helt plötsligt blir det ju trångt med de här mittfältsplatserna. Det värvades även en Cavani på topp, 8,0 är han prisad, men ja, vissa United-supportrar de pratade direkt om att Martial fick rött kort. Ja, då får vi se Cavani direkt. Jag är inte helt säker. Cavani har inte spelat tävlingsfotboll på 7 månader. Sist han spelade var tidigt i mars. Det är eventuellt att när Cavani kommer upp och spelar lite mer som det kan ske vissa justeringar, tror jag. Och eventuellt då att Martial och Rashfords roller kanske kan ändras lite. Det skulle kunna vara så att Cavani, om han kommer igång fint, tar den här centrala platsen och Martial då flyttar ut på en kant. Och min gissning då är att Martial ska ut till vänster. Och jag tycker att Martials intresse fantasymässigt är när han spelar central forward. Så då sjunker det rejält om han kommer ut till vänster. Dessutom gör det då förmodligen att Rashford flyttar sig över till höger. Och Rashford är bättre ute till vänster än vad han är till höger. Så att det är mer sådana. För mig är det mer oklarheter som händer kring intresset för United-spelarna. Så här avvaktar jag. Och avslutningsvis då så är ingen Jadon Sancho, egentligen ingen annan ytter som kommer heller. Det är ett 18-årigt lufte från Uruguay i Pelistri som kommer in. Men jag ser inte att han ska hållas högre än vårt stora egna lufte i Mason Greenwood. Och som sagt, vi får se vad som händer med Cavani och skifte och sånt. Men Greenwoods konkurrens har inte ökat jättenämnvärt på högeryttersidan i alla fall. Är det någonting någon av er vill lägga till där om United?
Ja,
nej, jag kommer upp. Ja.
Jag funderar lite kring om hur lång tålamod man har med Solskär. Och det har ju ryktats en del om Pochettino. Vad tycker du om det som United-supporter? Nu ska vi inte prata om saker som inte har hänt än, men jag tycker det är en spännande fråga.
Ja, jag vet inte. Jag ser inte att det är ett människorproblem riktigt i de prestationer som har varit. Och jag tror att United kommer ha tålamod ett tag till. Håller jag Pochettino som en bättre människa än Solskjaer? Ja, det gör jag. Men samtidigt känner jag att vi behöver få mer stabilitet och mer tid. Jag skulle dessutom vilja att jag är riktigt besviken på Uniteds transferfönster. Och att man agerar så här mycket under en deadline day tycker jag bara utbrister liksom i vilken panik man har. Cavani till exempel är en free transfer övergång. Han har stått utan kontrakt sen i juni. Hade man velat ha honom, varför tar man in en deadline day? Det var att plocka in honom direkt. Då hade han fått spelat fotboll och varit inne i laget och varit inne och upp i matchtempo nu. Det här är för mig bara liksom kaos. Jag skulle vilja... Jag gillar det inte alls, men jag ska inte fastna i det. Jag kan prata timmar om United, men det är inte en sån podd vi har. Och det är jag faktiskt riktigt glad över just nu. Hade du någonting där, Stefan?
Ja, nej, jag avvaktar också, men Tellis då. Han håller ändå under luppen, för jag har inte så mycket till över för så. Jag tror att han kommer ta den där platsen ganska snabbt. Och är ju en back med framförallt offensiva kvaliteter. Sen tror jag inte heller att de där siffrorna från Porto kommer vara lika smickrande i Premier League. Men som sagt, jag håller koll på honom.
Absolut. Vi har ju en hel del som har hänt i andra klubbar, fast det är ingen som kanske har varit riktigt lika aktiv som United. De som är närmast i att vara lika aktiva som verkligen behöver det är ju Fulham. De tog in framförallt det som jag tycker är mest intressant. Det är ju lånet från Chelsea då i Loftus-Cheek. Han är ju prisad 5,9. Det är en spelare som jag gillar väldigt mycket och tror på. Jag tror att det är en spelare som Chelsea också tror mycket på, som de absolut inte vill göra sig av med. Därför blir det ett lån. Det blir intressant att se vad han kan hitta på. Men det är inte så att jag ska fylla mitt lag med Fulham-spelare. Men det är någonting man kan följa. Sen försöker de ju lösa försvarsbiten. Och vi får se vad som händer där. Men två mittbackar kom in. Dels Andersen, prisad 4,5. Från Lyon, där han inte alls har lyckats. De tar även in en mittback som heter Adarbiyo, något sånt. Också prisad 4,5. Har ägts av Manchester City men varit på lån i Championship de senaste två säsongerna. Jag har ingen aning, men jag kan inte tänka mig att det kan bli så mycket sämre än vad det har varit. Det har ju sett fullständigt bedrövligt ut, så att det är nog bra att få in andra gubbar där.
Det är kaos i Fulham, skulle jag säga, och att liksom ordföranden går ut och säger, ber om ursäkt till fansen att förlåt, våra mittbackar är för dåliga, vi ska värva in några nya. Det är ju liksom, varför gör man det? Det finns ju bara nedsida med att göra ett sånt uttalande. Så att det känns som att de kan vara ett strykgäng hela säsongen.
Ja. Everton, serieledarna, de tar in Godfrey från Norwich, breddar mittbackspositionen. Det har varit en del skador där, har inte haft så många. Jag tror inte han är tilltänkt startspelare. Han är prisad 5,0. Men sen tar de även in Robin Olsen på lån från Roma. Jättekul tycker jag att se en svensk i Premier League. Frågan är hur mycket speltid vi kommer få se från honom. Men Pickford, ja, han behöver ju rycka upp sig lite. Det är ju faktiskt en av Evertons största svagheter. Och jag tror att Ancelotti inte är helt främmande för att ge Olsen chansen om Pickford inte rycker upp sig. Vad säger du där, Stefan? Det är ingen man fantasy tillgång såklart man kikar mot, men visst är det kul med svenskar till Premier League?
Ja, absolut. Han kommer ju vara en andra keeper, men förhoppningsvis får han chansen någon gång och kanske tar den. Pickford har ju jag inte mycket till övers för, men som sagt, han lämnar ju, för svenska landslaget är det väl bra, han lämnar ju utfrusen i Italien till lite mer chans till spel i Everton skulle jag säga.
När vi ändå är inne på Everton så kan vi ju gå till Southampton, för de lånar ju in Theo Walcott från just Everton. Walcott är prisad 5,8. Jag tycker att det är intressant ur ett fantasyperspektiv, framförallt för att det kan påverka andra spelares speltid. Då kollar jag framförallt på Armstrong som används till höger. Där kan ju Walcott gå in och lira. Men det går ju även att använda Walcott centralt då, eventuellt bredvid Ings, och skulle kunna ta speltid från Adams. Jag vet att Adams är en spelare som haft lite oflytt och inte tagit så mycket poäng som du har kikat en del mot, Stefan. Jag vet inte om du har han i ditt bygge dessutom.
Jo, jag har haft han privat, men nu har han fått lämna för Brewster. Så att nej. Det var väl ett bra val. Han är den spelaren som borde ha, utav de som liksom har underpresterat sina stats mest här på de fyra inledande omgångarna. Så det är ju oflytt kan man säga, eller så är det bara att han är för dålig avslutare. Men så här, några utav lägena så har det varit bra räddningar som målvakten har gjort tycker jag. Så att, jag vet inte, jag tycker att han har presterat det man kan förvänta sig. Sen har man haft lite otur och inte fått något mål därifrån, så att problemet med han är ju att han var ganska populär inför säsong, och när han inte levererar så sjunker han i pris. Och det vill man försöka undvika här i inledningen av säsongen i alla fall.
Delar du min oro där kring speltid? Han kan sno både från Adams och kanske framförallt Armstrong.
Ja, vi vet ju inte riktigt, men det finns absolut en möjlighet att det blir så. Adams är ju redan en spelare som ofta byts ut tidigt i matcherna, så att det här blir ju bara en ytterligare oro kring honom.
Ja. En annan spelare som eventuellt kan sno speltid är ju Rafinha, som värvas in till Leeds från Rennes. Prisad 5,5, en winger som kan spela på båda sidor men föredrar att utgå från höger. Och det skulle då kunna utmana en spelare som Helder Costa i speltid. Jag vet inte, jag har ganska dålig koll på Rafinha. Är det någon av er som har bra koll? Vi börjar med dig, Kristoffer.
Nej, jag har sett väldigt lite av honom det senaste, och han hade ju, han kom upp när han var ganska ung, men på senare tid har jag inte följt honom alls, så jag har inte sett utvecklingen på honom och har väldigt dålig koll, men Helder Costa har gjort det bra men ligger risigt till som du säger.
Stefan, har du någon annan uppfattning eller har du?
Nej, men det var lite som jag var inne på i min matchgenomgång av Leeds, så att jag tror inte man kommer. Dels så tror jag att poängen kommer spridas ganska mycket, att Bielsa kommer välja spelare som han tror passar den förväntade matchbilden han ser framför sig. Så att jag tror att det är lite svårt att hitta rätt där på Leeds mittfältet, i alla fall bland de mest offensiva spelarna.
Ja, sen så är det så, de har ju ett väldigt energikrävande spel och Bielsa kräver väldigt mycket utav dem. Så att som sagt, jag tror att det är viktigt för dem att ha en bred trupp, och därför är det nog en bra värvning, men det är kanske inte en fantasy-spelare man tar in då de kommer få dela på speltiden. I Aston Villa har vi redan varit inne på Barkley, men jag tycker ändå att det är värt att nämna att det är någon att hålla liksom ögonen på. Såklart håller jag Grealish högre, jag gillar även Watkins på forwardspositionen, fast det är ju Barkley där. Är det så att han tar straffarna, ja, men då kan han ju ändå flyga upp på intressemässigt och är ju billigare än Grealish på mittfältet.
Ja, vi såg ju väldigt positiva tendenser. Dels så tog han ju en hel del frisparkar och hörnor mot Liverpool. Och sen var det ju han som framförallt var den som fyllde på utav mittfältarna. McGinn var mer av en box-to-box, men Barkley var den mer offensiva rollen på mittfältet. Då. Så att han såg man in i straffområdet några gånger mot Liverpool, och det är ju positiva tendenser.
Ja, du och jag, Stefan, pratade ju om det här lite tidigare då, att det är ganska vanligt att de här spelarna som har hållit till i storlagen kanske inte fått så mycket speltid, att man undervärderar dem för att man ser dem inte så ofta, och framförallt inte med regelbunden speltid, så det är svårt för dem att hitta form, men de håller ju väldigt hög nivå. Både Barkley och eventuellt även Loftus-Cheek kan ju vara spelare som verkligen får igång sin produktion när de får förtroende och spelar vecka efter vecka och sånt där. Så att det är spelare som jag ändå tycker är intressant att kolla lite närmare på.
Ja, nej, men Barkley var ute och sa det också, att han tyckte att han kunde göra en jättebra match i Chelsea, och så satt han på bänken nästa omgång ändå. Så att jag tror att han är en spelare som behöver den där kontinuiteten, och det kommer han få i Villa, och då tror jag att hans form kommer med det.
Ja. Brewster har vi ju redan varit inne på, som värvas då Sheffield för rekordsumma, och precis som du var inne i laggenomgången, Stefan, så tror jag att det här är ju en spelare som är köpt för att starta i Sheffield. Jag tror att det är en spelare som vi kommer se med en väldigt hög ägarandel ganska kort här, inom väldigt kort tid, eftersom att han frigör så mycket pengar som man kan investera på annat håll. Det är en spelare man definitivt kan starta när Sheffield har bra matcher, men det är heller inget jobbigt att sätta han på kvisten. Så att Brewster tycker jag ska vara på folks tankar och hålla utkik efter som en bra möjliggörare.
Ja, det enda som egentligen talar emot honom, det är ju att det finns så extremt många intressanta forwards i 6,5 miljoners kategorin, så att det snor ju en plats från att inte kunna ha en sån spelare, men absolut intressant värvning.
Jag har ingen aning om det, men det vi har sett tidigare i Sheffield har också varit så här osäkert kring straffskytte. Lundström fick ju slå en straff som räddades, och förra säsongen var det Norwood, men han har inte spelat hela tiden nu. Jag har ingen aning om Brewster är en potentiell straffskytt, men har du någon koll på det?
Nej, jag kan inte han som spelare, om han har stort ego eller så. Men är man en rekordvärvning till en sån klubb, så kan man väl tänka sig att man vill i alla fall få igång sitt målskytte. Så att om man tar första straffen och sätter den, så kanske det bara rullar på därifrån. Om vi kollar på han från i fjol, så var han utlånad. Han är ung. Man var utlånad till Swansea, tror jag det var. Och där gjorde han 11 mål på 22 eller 23 matcher. Så bra facit från Championship på lån.
Sen kan vi väl konstatera då att Wolves till slut skeppar iväg Vinagre på lån till Olympiakos, och frågan är vem som kommer ta den här vänsterbacksrollen i Wolves. Det var Size senast som vi fick se ut på wingback-roll, men de har även lånat in den här Rayan Aynuri tidigare i veckan. Wolves tycker jag det är svårt att veta vad som händer där, och jag tycker vi kan stanna upp lite på just Size, för det är en spelare som många har gått på. Han har sett fin ut när han spelar, men jag är inte helt säker på hans startplats, och om man vill gå in billigt i Wolves försvar när de har fina matcher och sånt, så kanske Cody är den säkrare vägen att vandra.
Ja, precis. Jag är inte heller helt säker, för som du sa, han spelar wingback. Vad händer när Marçal är tillbaka? Jag tror att han går före som wingback, men det är inte helt säkert att han tar tillbaka sin mittbacksplats då han var svag mot West Ham framförallt. Så att lite osäkerhet där, och det kan ju vara värt också att betala upp för Semedo för 5,5 om man har råd med det och få lite mer offensiv potential, då vi såg att Semedo likt Doherty fyllde på en hel del här mot svagare motstånd.
Ingenting vi behöver prata så länge om, men Aston Villa, de släppte ju Nyland i kassan, och jag vill ta upp det eftersom jag ser att han ägs av nästan 14%, så att det kan vara bra att ha med sig. Nu är det en 4,0 målvakt oavsett, men han kommer absolut inte spela eftersom han inte spelar i Premier League längre. Konstaterar även att Burnley fick behålla Tarkowski och att Garcia är kvar som mittback i City. Förväntar mig dock ingen speltid överhuvudtaget. Garcia har varit väldigt tydlig mot City att han ska lämna till Barca. Antingen i januari eller när kontraktet går ut i juni. Och dessutom har City gjort värvningar där. Så jag tror inte att City kommer ge speltid till Garcia som det ser ut just nu. Är det någon annan värvning som gjordes här i slutskedet eller i övrigt som någon av er vill lyfta? Om vi börjar med dig, Kristoffer.
Nej, inga som jag tyckte var så här wow-grejer eller som kan vara intressant. Mer än de vi har nämnt, och de har varit väldigt bra.
Ja, Stefan?
Nej, jag tycker du har fångat upp det mesta.
Ja, då går vi vidare till poddlaget och här ska vi stanna upp lite eftersom det är ett wildcard i spel. Men vi kan ju börja med att summera den här Game Week 4 som är, det är ju tragisk läsning alltså. 31 pinnar drar vi ihop och då har vi ändå tagit minuspoäng. Av de 31 poängen så är det Schame som tar 18 poäng. Så att, det är inte jättekul och men nu är wildcard-draget, det känns ganska skönt. Jag tänker, ska vi prata lite kring tankarna kring wildcardet och hur vi ser ut att formera bygget?
Ja, men framförallt, vi drog ju framförallt en dålig gameweek såklart, landslagsuppehåll, bra läge, transferfönstret stängt. Men vi hade ju en hel del spelare som vi trodde skulle gå ner ytterligare i värde och poddlaget har inte startat så bra värdemässigt så att vi låg redan back där och kände väl att om vi inte drar det nu, då kommer vi sitta där med ett obefintligt lagvärde om några omgångar. Och det blir väldigt svårt att återhämta sig ifrån. I övrigt så tycker vi väl vi måste göra något annorlunda mot våra konkurrenter här för att försöka ta ifatt mark. Och då tyckte vi att transfern med Brewster är väldigt intressant. För att det möjliggör att ha väldigt bra mittfält. Så det är det vi har gått för. Samtidigt har vi väl dissa taktiken och gå på två Liverpool-backar då man binder upp väldigt mycket kapital där och försvarsspelet har sett knackigt ut. Sen kan det mycket väl vara så att de hittar sin defensiva form och att vi går tillbaka till att ha två Liverpool-backar lite senare. Men just nu så känns det liksom Wolves som har fina matcher, där finns ju både Saiz och Cody och Semedo som är intressanta och även Chilwell då i Chelsea tycker vi är väldigt intressant. Så vi tycker ändå att vi har fått ihop en bra backlinje även fast vi har bara kvar Robertson då från Liverpool.
Ja, det är väl liksom ett wildcard är ju levande. Nu blir det ju väldigt levande under lång tid eftersom att det är långt till Game Week 5 och mycket kan hända. Men jag tycker att Martinez i Villamålet är det bästa målvaktsalternativet om man drar ett wildcard just nu. Han har vi mellan stolparna och eftersom att vi inte vill binda upp målvaktsplatser med ett Aston Villa som går in i fint spelschema så har vi valt en annan 4,0. Det kan vara vem som helst. Vi har gått på Forster i Southampton just nu. Chilwell nämnde du i backlinjen. Jag tycker det är kul att hoppa på honom och man kanske kan sticka ut lite mot dem som inte drar sina wildcard då han precis har kommit in. Robertson är försvararen vi väljer från Liverpool då han har trumfat Trent hittills, ser bättre ut och dessutom är lite billigare.
Jag läste en intressant statistik där också. Han har faktiskt trumfat Trent Alexander-Arnold under 2020 i offensiva utdelningar. Så att det är ingen kortsiktig trend utan den har funnits ett längre tag faktiskt.
Ja. Vi har även gått på det här spåret med Jack Robinson i Sheffield United som han kommer nog sitta väldigt mycket bänk för oss, men jag tror det är skönt att ha spelande spelare på bänken. Det har vi sett med det här tajta matchandet, så att det är en spelare jag tror kan vara rätt bra för bygget. Vi vill ha en Wolvesback, vi får väl se vart vi landar. Just nu sitter Saiz där, men jag tycker inte om att ha honom där. Får se om vi kan gå på Semedo som är lite dyrare eller om man går på det säkra kaptensvalet i Cody. Där kan man inte förvänta sig jättemycket mer än en hållna nollor och eventuellt någon bonuspoäng. Sen så sista försvarsplatsen. Ah, jag vet inte, just nu ja, just nu sitter Konsa där, men jag lämpte en spelare som skulle kunna vara där eller någonting annat. Det blir en relativt billig försvarare i alla fall. Mittfältet då, det är ju här vi har investerat. Och Sala ska ingenstans, De Bruyne ska ingenstans. Son har vi också plockat in. Vi har även James Rodriguez där just nu och en Grealish i Aston Villa. Så att det är ingen billig mittfältare överhuvudtaget i det här laget som det ser ut just nu. Och då har vi varit tvungna att gå på en väldigt billig anfallslina. Brewster nämnde du. Wilson i Newcastle sitter där för tillfället. Gillar det, han tar straffarna i Newcastle. Newcastle har ett fint spelschema. Och jag gillar vad jag ser av Wilson. Sen så den sista platsen tycker jag, på anfallssidan tycker jag hålls uppe. Just nu när jag kollar på laget så sitter Mopey. Och där, så har vi valt. Jag vet inte, jag är inte helt övertygad om Mopey, utan kanske hellre vill satsa på Watkins där och då få lite pengar över som man kanske kan, ja, men göra size till Semedo exempelvis eller så. Men det finns ju en hel uppsjö med forwards, framförallt i den här billiga priskategorin i Antonio gillar jag jättemycket. Vi har Chris Wood i Burnley som skulle kunna visa sig vara ett alternativ på sikt och ja, men massa billiga forwards där. Det innebär att man blir tvungen att gå utan väldigt bra anfallsexempel såsom Kane eller Jimenez och Ings och sådär. Men jag är inte helt säker på att differensen mellan budgetvalen på mittfältet kommer vara lika stor som det är på forwardsidan. Vad säger du, Stefan?
Nej, jag tror också på det att budgetanfallarna kommer vara närmare i poäng mot budgetforwards än vad motsvarande ekvation på mittfältet, där premium mittfältarna tror jag kommer ha ganska stor differens till de billigare mittfältarna. I alla fall av det man har sett inledningsvis här tycker jag att det finns väldigt många fina mittfältsval att gå på.
Mm. Vi är inte helt beslutade i exakt hur det här wildcard-laget kommer se ut, och vi kommer fortsätta diskutera det i kommande avsnitt eftersom att vi har tid på oss här under landslagsuppehållet. Men just nu ser det ut som att vi går på Brewster i alla fall, och sen vilka kollegorna bredvid blir är oklart. Jag vet inte om jag funderar för mycket kopplat till den här Aston Villa-prestationen mot Liverpool och vill gå på Watkins tillsammans med Wilson i Newcastle, men det är nog de som ligger längst fram för mig just nu, även fast jag såklart också gillar Antonio. Men ja, jag vet inte om jag är lite för tidig där.
Nej, och sen det är även kopplat till Antonio, tycker jag ju att Zuzek ska finnas med i diskussionen på mittfältet. Men som sagt, det kanske inte är läge nu när man drar wildcard här och tar in Zuzek redan nu, utan han kan man nog i sånt fall plocka in längre fram om man märker att någon av mittfältarna inte levererar som de bör.
Nej, men det är det vi lämnar vid wildcardet där för stunden. Och när vi ändå pratar wildcard kan vi gå över på lyssnarfrågorna. För vi har fått lite frågor om det. Oskar Fransén skriver, jag drar mitt wildcard. Kane känns given, vilket jag kanske inte helt håller med om, men det är ett bra alternativ. Han undrar om vem man ska välja på mitten mellan Son och James.
Son alla dagar i veckan skulle jag, alltså Son tycker jag ser extremt fin ut, och visst Kane ser också fin ut, och det är inte fel att gå på honom. Han har riktigt riktigt fina stats. Problemet är att hans pris för 10,5, jag tycker fortsatt att jag får mer dels från Son, men jag vill inte offra de här premium mittfältarna i De Bruyne och Sala. För de kommer vara mina kaptens, där kommer kaptenen sitta merparten av omgångarna, och jag vet inte om man har råd med dem och Kane och få ihop ett hyfsat lag i övrigt.
Nej, jag tycker inte Kane är given. Vi var inne på det i vårt wildcard-lag där det är många billiga anfallsalternativ som presterar väldigt bra. Kane tycker är ett bra alternativ, men som sagt, då det finns så många andra inte kanske riktigt likvärdiga, men nästintill likvärdiga alternativ som är mycket billigare. Men jag håller helt med dig i diskussionen Son eller James. James är fortfarande en spelare som jag är inte helt säker på att fantasypoängen kommer komma trots hans fina spel. Johan Engström skriver också in gällande wildcard. Han har tankar på att dra det nu när Martial ändå är avstängd som han sitter med. Han vill dessutom byta ut Havertz och bli osäker på Liverpools backlinje där han sitter med dubbla. Ja, han undrar lite hur man ska väga för- och nackdelar med att ta kanske 8 minuspoäng kontra ett wildcard.
Ja, nej, men nu vet jag inte hans lag i övrigt, men då jag tycker han har gjort en bra analys där med de 3 punkterna som han var osäker kring, och det är saker som jag också gärna hade fixat till. Minst prio är väl ändå Liverpool-backarna med tanke på liksom, kommer en nolla mot Everton och de har utdelning, så kan det bli en riktig sving mot alla som har gått på Everton spåret till exempel. Och vi vet att James Rodriguez ska iväg och spela landslag med Colombia, kommer tillbaka sent, och Ancelotti har väl sagt att han max kommer få ett inhopp i den matchen. Så att ja, nej, men jag förstår om man drar wildcard ändå, om man känner det, men så här, annars så skulle jag prioriterat Havertz och
Martial.
Men framförallt Martial då, som är borta i 3 matcher.
Ja, han har även Vinagre i sitt bygge, ser jag här, som har laget framför mig. Ja. Men alltså, jag tycker inte att det är ett måste wildcard-läge för honom. Om jag kollar på laget i stort, nu ser inte du det. Men det behöver göras en del byten. Det behövs. Men exempelvis att nedgradera Martial till, ja, men exempelvis Watkins och nyttja de pengarna till att uppgradera en Havertz till Son eller en Vinagre till någon försvarare man vill ha, eller ja, sådär, och nyttja det. Jag tycker det i alla fall är vettigt det han är inne på, att måste jag dra wildcardet, och det finns ju inget helt korrekt svar på här. Det kan absolut kan vara nyttigt att behålla wildcardet till senare. Det man måste bevaka, som vi gör lite grann med tanke på vårt wildcard, det är att bevaka lagvärdet, så att man, när man sen drar ett wildcard, om det nu skulle vara i Game Week 16, att man inte har ett truppvärde som har sjunkit ner allt för långt och de spelare man är intresserad av har stuckit i pris, man inte riktigt kan få ihop det. Det är väl de riskerna som finns.
Ja.
Niklas Sjöström skriver också, sitter med ett wildcard på gång, börjar slita för att få in Sala, undrar han. Det tycker väl i och för sig jag att man bör ha. Och så säger han så att han skulle kunna få in Sala om man gör Chilwell till Ailing exempelvis och sådär.
Ja, precis. Jag hade absolut haft Sala i ett wildcard eller i bygget generellt, och det är framförallt för kaptensbindeln. Sala hemma på Anfield, nästan liksom permakapten där på honom. Så att, och det kanske kostar extra om man tycker att man får bättre lag utan honom, men så här, kaptensbindeln är så sjukt viktigt om man ska ha en bra ranking. Så att, det är därför man äger Sala, skulle jag säga.
Ja, jag håller med. Det Niklas flaggar upp för här är någonting som jag inte känner till. Han skriver att det har kommit uppgifter om en eventuell blank game week i game week 16. Är det något du har hört om, Stefan? Det jag vet är att game week 17 och 18 kommer vara det här klassiska, det var från förra året, det här mini-vinterbreaket där 5 lag har match i game week 17 och 5 stycken match i game week 18.
Nej, jag har inte hört något om Game Week 16 där, utan det är Game Week 16 är sista Game Weeken man kan dra sitt första wildcard inför, det är det enda jag har hört. Sen som du säger, om det är Game Week 17 eller 18 där det kommer blanks, och sen att det följs upp av double Game Weeks i Game Week 19 mest troligt.
Ja, Vi har lite frågor kring Liverpool. Henrik Nello skriver in och undrar om det är läge att ta bort Liverpool-spelare nu. Han är dels då såklart indragen i den här rejäla torsken mot Aston Villa. Men sen är han även inne på att det är flera spelare som ligger med covid. Thiago, Mané och Shaqiri. Och så ska de iväg här med landslagen, att det kan komma. Och sen så nämner han också att det såg ut som att det var en hel del i försvaret och målvakten där som kanske var ganska slöja i matchen mot Villa och kanske redan har symptom.
Ja, det kanske är en något man kan spekulera i, men så här, jag tror inte att de hade covid, för att de testades ju inför match, så att det tror jag inte, och jag ser inte riktigt varför man skulle dumpa alla sina Liverpool-spelare. Jag tycker att de har presterat offensivt sett, de är det lag som har skapat flest chanser här inledningsvis de fyra första omgångarna, men defensivt sett absolut, jag hade inte gått utan, men sitter man med två backar så finns det absolut ett case att gå ner på en back nu i alla fall, och det är dels för att försvarsspelet ser inte helt klockrent ut, plus att Alisson ryktas vara borta mellan 4 till 6 veckor med en axelskada, och det är ju en ganska viktig liksom del på kroppen för en målvakt, så att där vill man verkligen att den skadan ska läka helt innan han ställer sig i kassen igen, och då finns det ju såklart en risk för att han får någon setback på träning eller så och därmed blir borta, säg 2 månader. Det vet vi inte idag. Men som sagt, Adrians spel imponerar inte riktigt. Framförallt inte med fötterna. Jag tycker att det sprids en osäkerhet i hela Liverpool-laget tack vare honom. Även om inte han ska lastas för alla de här 7 insläppta målen mot Villa.
Nej, vi har ju sett det där också. Precis som du är inne på, att det är en skada som sägs ska ta 4 till 6 veckor. Men sen så jag drar ut på tiden och sådana saker. Så sånt kan ju hända, så att det är klart att det talar emot det. Samtidigt vill jag säga det, att det är ju inte så att man måste känna någon panik. Att sitter man med Trent och Robertson, att jag kan inte ha dem, jag måste få bort dem. Liverpool har ett ganska fint spelschema. Jag tror att nollorna ändå kommer. Jag skulle i alla fall inte bli förvånad om det radas upp ett par nollor. Och dessutom det blir offensiv utdelning på de här gubbarna. Så att jag tycker inte att det är liksom verkligen ett panikdrag att bara skicka för att man har dubbelt försvar i Liverpool. Det tycker jag inte. Men i ett wildcard-läge som vi var inne på, att bara ha kvar en, det kanske är det alternativ man kan ta när man har fritt med byten i alla fall. Uffe Backlund är också inne på det. Han undrar om man ska byta ut Van Dijk så länge Adrian står i kassen, och i så fall vem man ska kolla mot.
Ja, men det är väl lite liksom samma analys där, att jag tycker att det är en försvagning med Adrian i kassen, och men samtidigt innebär det att han går helt utan Liverpool försvar. Ja, men det kanske är okej i hans läge som har Van Dijk, för att jag är mer intresserad av ytterbackarna i alla fall. Så att fine om man gör det. Några starka alternativ där som är billigare är ju framförallt Ben Chilwell, Nelson Semedo tyckte jag såg fin ut i Wolves, som man har råd med honom. Kommer ha mer offensivt hot än de flesta Wolves-backarna i ett fint spelschema. Det är framförallt de två som jag tycker är bästa valet om man ska sälja en Liverpool-back här.
Vill man spara in ännu mer pengar, så tycker jag faktiskt den här som du nämnde i Arsenals laggenomgång, att Bellerin på 5,0 skulle kunna vara ett alternativ också faktiskt.
Ja, jag hade väl väntat lite till tills matcherna blev bättre för Arsenals del, men som sagt, lite längre fram så absolut ett alternativ.
Den andra frågan Uffe har, han skriver att han sitter med De Bruyne och funderar på att byta till Son. Han vill ha våra tankar kring det. Jag gillar ju inte att ta ut De Bruyne.
Nej, precis. Det är nog ett ganska populärt byte generellt i den här omgången, bara för att man tycker sådana är så bra. Men just nu sitter jag med kaptensbindeln på De Bruyne faktiskt mot Arsenal. Jag tror på honom i den matchen, och jag tycker att Arsenal Har visst skärpt till sig lite grann defensivt, men jag tror att borta mot City blir en tuff uppgift. Och senast vi spelade borta mot City så gjorde De Bruyne det väldigt, väldigt bra. Och han kommer väl med största sannolikhet få spela i den där framskjutna rollen igen mot Arsenal.
Ja, jag förstår att man vill ha in sån och det backar jag helt fullt ut. Men alltså, det är svårt för mig, Eddie Brön, en sån där spel precis som Sala. Det är ett kaptensalternativ varje vecka. Och det är skönt att ha både De Bruyne och Sala och typ över hela säsongen dessutom. Albin Andersson är inne lite på något som både du och jag gillar, Stefan. Det är West Ham och undrar vad vi tycker om dem. De har sett bra ut nu men har Spurs, City och Liverpool framför sig. Han undrar om man efter de matcherna ska kika på att ta in någon av Bowen, Zuzek eller Antonio.
Ja, jag gillar Antonio väldigt, väldigt mycket. Jag tycker han har haft otur som inte fått mer utdelning här i inledningen. Presterar jättefina siffror trots tuff motstånd. Det gäller i och för sig hela West Ham. Men Antonio är även straffskytt, har gått ner till 6,3 i pris. Så att, jag gillar honom skarpt. Och visst, Bowen är i bra form nu, men jag är inte säker på att det är en spelare som kommer ha liksom den här höga nivån över hela säsongen. Osäker där. Zuzek tycker jag är ett bra budgetalternativ på mittfältet. Och han har ju en roll där han hela tiden tillåts fylla på in i boxen och är väl typ 1,95, 2 meter lång, så att det är svårt att stoppa honom när han kommer.
Mm. Ja, men, och både Zuzek och Antonio har gått ner i pris från sitt ursprungsvärde. Det finns absolut att man kan invänta där, men jag tycker inte att det är helt fel att plocka in en West Ham-spelare även med de här spelarna. Det är Liverpools försvar som vi har sagt har ändå en del frågetecken runt sig. Det är ett City som inte heller har sett helt hundra ut och inte Spurs heller. Det tycker inte jag. Det är en 6-1 vinst mot United, men alltså försvarsmässigt var det stökigt innan de blev en man mer. Och vi har även sett i de andra matcherna att det kanske inte är helt hundra där. Och West Ham gör det ju bra.
Nej, precis. Så är det någon spelare jag hade gått för då är det Antonio. För det kommer ju finnas yta bakom både City och Liverpools backlinje. Och om det är någon spelare som ska utnyttja det så är det ju Antonio, tror jag.
Mm. Rasmus Lundqvist hör av sig, undrar om det är dags att skeppa iväg Werner och Doherty och i så fall mot vem?
Ja, alltså Werner tycker jag väl man har gjort rätt i som har hållit tills nu. De har förvisso så här 15 nästa match, men som sagt, hur mycket tålamod ska man ha med honom? Jag tycker framförallt så om han har visat tendenser så har det ändå funnits billigare forward som har visat mer tendenser än vad han har gjort. Och därav så hade jag gått på någon annan. Och då, vi pratar väl, liksom, äger man inte Calvert-Lewin så är han ett alternativ. Annars så gillar jag de här straffskyttarna för 6,5 i Mopey och Wilson.
Doherty kan jag ta. Jag tycker definitivt att Doherty är en spelare man ska byta ut. Jag var på det i laggenomgången. Ore blev kvar. Han kommer snå speltid, Doherty kommer såklart spela han också, men i vilken utsträckning? Ore gjorde det bra mot United, försämrade absolut inte sina aktier. Så att Doherty tycker jag är alldeles för dyr att sitta med. Jag tycker varken man sitter med Ore eller Doherty, utan där går man på en ytterback i Spurs så är det Reguilón, skulle jag säga, som är billigare dessutom. En Doherty. Så, men jag hade tagit ut honom och gått på ett billigare alternativ. Vi har pratat en del. Vi pratade en del om Chilwell och när vi sa vilka man kunde byta in istället för Van Dijk. Så att det är väl samma spelare som gäller här egentligen. Marcus Gustafsson, byta ut Fernandes och Bamford mot Jorginho och Kane.
Alltså ja, det är klart att det skulle kunna falla väl ut. Men jag vet inte. Fernandes känns som att han tar poäng oavsett hur det går för United. nu byta ut den när de ska möta Newcastle, det känns ju som att det finns ju katastrof skrivet över det bytet direkt, känner jag. Så jag tror inte jag hade gjort det. Även om Kane har sett fin ut så vet jag inte om jag hade gjort det.
Jag är ju så här tråkig och alltid säger att man ska gå på sin egen magkänsla i sådana här fall. Men personligen, alltså han måste ha sitta med ett förbannat fint bygge om det är liksom ett sånt dubbelbyte han kollar mot. För att jag tycker varken Fernandes eller Bamford skriker problemspelare kring sig. Och har han inga större problem än så, ja, så visst, Jorginho sätter en del straffar och Kane gör det bra, men jag hade nog suttit kvar med både Fernandes och Bamford i alla fall ett tag till. Anders Rubin, hur tror ni Bale kommer påverka symbiosen mellan Kane och Son?
Nej, det tror jag inte kommer på. Alltså, antingen så kommer Bale in och det blir succé. Eller så kommer Bale in och liksom, att han inte kommer vara så bra. Men så jag ser inte varför han skulle sabba samspelet mellan Kane och Son. Frågan är hur mycket han kan bidra med liksom, och höja deras offensiva spel ännu mer. Det får vi se helt enkelt. Men jag hade inte oroat mig för att Bale eller Son och Kanes samarbete skulle bli sämre bara för att Bale kommer in istället för Lamela. Det är ju klart att han kanske vill ha lite mer boll så, men det tycker jag man får kika på sen. Men just nu så är ju Kane och Son i väldigt fin form och hittar varandra väldigt bra.
Självklart är det massa frågor om Son. Jesper Lövstad skriver in och jag vill egentligen bara höra om det är fler som är förbannade på Son-historien. 25% chans till spel, men under någon dag även helt röd i fantasy. Sen går han in som startspelare och öser in poäng igen. Fortfarande upprörd, men vet inte om jag ska vara det på Son, FPL eller Mourinho. Frågan han har då, finns det ett case för att Son faktiskt blir den som drar in flest poäng totalt i FPL 2021?
Nej, det tror jag inte, för det tror jag Salah eller De Bruyne gör.
Ja, jag håller helt med. Det är lätt hänt att man dras iväg här tidigt i säsong. Jag tror heller inte att Everton kommer vinna Premier League, även om det ser jättebra ut för dem.
Sen vet jag inte, det kanske var lite mindgames, men så mycket mindgames tror jag inte det var. Jag tror att Mourinho var ganska ärlig på sin presskonferens. Han sa ju faktiskt att jag tror inte att han kommer vara redo, men jag kommer heller inte säga att det är omöjligt, för Son verkar säga att han kommer vara redo. Så det var den informationen man hade inför på presskonferensen, och hade han däremot sagt så här, men Son han är skadad, då kunde man ha varit förbannad på Mourinho. Men det här var nog ett ganska ärligt utlåtande, och faktum var ju att de spelade en extremt viktig kvalmatch i Europa League på torsdagen där Son inte var med i truppen, och hade han varit liksom mer frisk så hade han nog varit med på bänken där, för att det är mycket pengar det handlar om att kvalificera sig för Europa League, så att det var något som Spurs satsade på i alla de här kvalmatcherna och spelade starka lag, så att jag tyckte han var ganska ärlig faktiskt, Mourinho.
Son får väl lite välförtjänt vila nu. Visst är det så att Sydkorea inte har några landslagsmatcher, va?
Ja, nu har jag inte bekräftat det, men när jag googlade så stod det att de var inställda i alla fall på det jag fick fram på Google. Så att jag tror att han inte ska iväg med landslaget.
Simon Nilsson undrar vad vi har för tankar kring Wolves, för han har möjligheten att ta in Harry Kane men måste då offra Jimenez tillsammans med en av sina mittfältare, och han sitter med Salah som Foden, De Bruyne och Podens. Han har 1,3 i banken också.
Ja, men Foden är en mittfältare som jag skulle kunna tänka mig offra. Dels har han inte varit så bra här, som City har inte varit bra överlag, men som sagt, att Citys anfallsspel har varit knackigt gör ju att någon ska bort från deras offensiv när forwardsen kommer tillbaka, och då kan det vara en ung spelare som Foden som blir den som offras, då det finns mer etablerade spelare i Sterling och Mahrez till exempel. Så han hade jag inte haft något problem att offra just nu, och jag hade egentligen inte haft något problem att offra Jimenez heller. Jag vet att det är fina matcher och att han brukar vara pålitlig så, men som sagt, jag tycker absolut att Kane är ett bättre alternativ över de här fyra matcherna som ska spelas i innan nästa landslagsuppehåll. Så att Nej, det är en intressanta byten, och sitter man med Son och Keynes och de fortsätter leverera, då kommer man avancera.
Nej, men det tycker jag låter vettigt. Podens är väl svår att nedgradera för att få ihop med tillräckligt med pengar för att göra Jimenez till Kane. Men Salah, Son och De Bruyne, de tycker jag inte man rör. Foden däremot, ja, varför inte nedgradera Foden till en, säg, Zuzek och Jimenez till en Kane? Det tror jag kan vara ett riktigt power move. Sista frågan går ju vidare till Erik Steineck, och han funderar på att ta in Brewster men vill avvakta till någon dag innan deadline, vilket jag i och för sig tycker låter sunt. Han undrar om det finns någon risk att han kan gå upp i pris om många tar in honom nu, även fast han inte har spelat en enda match.
Ja, det finns alltid en risk. Det är folk som byter in honom, men man ska även ha i åtanke att det är väldigt mycket wildcards just nu, att de här pris... sidorna som framförallt FPL Statistics som vi använder inte är speciellt träffsäkra när det flyger så mycket wildcards, så att han kan stå på 100% men ändå inte gå upp ett tag, skulle jag tro. Det känns som en spelare som många tar in på just wildcard också.
Ja, jag håller med där, men om det är så att man ligger precis på gränsen för att spara in pengar för någon annan spelare på ta in Brewster, så kanske man måste agera tidigare i alla fall om man verkligen, verkligen vill ha in honom. För han kan stiga i värde, men jag är inne på ditt spår där att det förmodligen kanske inte kommer vara så. Med det så tackar vi för oss. Vi kommer återkomma innan Game Week 5 är tillbaka. Kanske gräva in oss lite djupare i statistiken på de här första fyra Game Weeksen och se om vilka spelare det är som kanske inte har levererat så mycket poäng men borde komma poäng ifrån här. Det är ju lite sånt fokus vi brukar ha i landslagsuppehållen, och vi ska ju såklart även följa upp hur våra tankar kring wildcard utvecklas med landslagsuppehållet. Om man inte sitter med ett wildcard tycker jag att det är väldigt klokt nu att ta det lugnt med sina byten, för att många spelare som är ute med landslag reser runt i världen. Jag tror att vi kommer få en del covid-besked under de kommande veckorna innan det är dags för Game Week 5. Så håll hårt i era byten om ni inte sitter på ett wildcard. Tack för vår del och på återhörande.
Tack så mycket, ha det bra.